There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Jag får förmånen att komma upp och träffa Jocke Fagervall i Luleå. Jocke Fagervall för mig är extremt professionell hockeytränare som har gjort en lång, lång resa, och det tycker jag är ruskigt häftigt. Det finns många i vår sport hockey som får gå en riktig smörväg genom att spela hockey själv på hög nivå, och sen får man möjlighet som huvudtränare ganska snabbt, kanske assisterande tränare och sen huvudtränare på ett, ja, man tar gräddfilen på något sätt. För mig så handlar det om att man blir hockeytränare eller coach är ett yrke, och det tar tid, och du Jocke har gått den långa vägen, och det tycker jag det imponerar på mig. Så att det ska bli jättespännande att få prata med dig en stund. Och ingen vidare frukost då. Det var lite mycket socker och vitt.
Ja, mycket socker.
Ja, jävlar. Jag tog en sån här kontinental, eller internationell frukost, och det ser ut sådär. Med,
finns muffins.
Ja, den slinker ner innan det är klart att
spela. Ja.
Jocke, kan du berätta lite grann om dig själv? Vem är du och var kommer du ifrån?
Du vet, jag är Kiruna-bo, brukar jag säga, men det stämmer inte heller riktigt. Jag är född i Kiruna.
Ja.
Uppvuxen till viss del där, men också mitt emellan i ungdomen så flyttade jag till Övertorneå. Mm. Farsan fick jobb där, morsan fick jobb där och gick skoltiden i Övertorneå.
Okej.
Okay. Präglades ganska mycket av Tornedalen då. Mm. För släkten kom ifrån Tornedalen. Mm. Jag har sedan bott i, jobbar i gruvan i Kiruna.
Men hur var det att växa upp i Övertorneå, ett litet samhälle? Jag hörde någonting, jag var ju tränare i Boden i många år, att Övertorneå liksom, de var lite, det är liksom en speciell typ av karaktär av människor som kommer där uppifrån.
Ja, alltså då speglar man inte så mycket över det, hur det var då. Nu är det mot nu när man åker dit så spelar det ingen roll vad man har gjort eller inte gjort. Så är det, man är ju precis som man alltid har varit där. Man ska ju definitivt inte tro att man är det. Så det är jävligt viktigt. Man märker det, hur viktigt det är just den där. För Övertorneå och Bora är det ingenting som är speciellt. Absolut ingenting är speciellt. Och det tycker jag är ganska skönt. Att det, man får aldrig en känsla om att de har farit iväg någonstans. Utan de Övertorneå och Bora. Det är jävla skönt klimat.
Står med fötterna på jorden.
Ja.
Behandlar alla lika.
Exakt, alla är lika. Det tycker jag. Sen tror jag att de har i sin tur har sina intriger i byn. Men vi är ju många, vi är fler som bor utanför Övertorneå än i Övertorneå. Sådana som har dragit därifrån. Så att, det är speciellt folk, de finns överallt. Mm. Sen drog jag iväg utomlands. Jag jobbade efter VM 89, efter Börjes VM. Då gjorde jag två utlandstjänstgöringar som soldat.
Faktiskt. Jaha, alltså militär i
hjälp. Ja.
Okay.
Så att,
var det någonstans då?
Första svängen var i Libanon.
Mm-hmm.
Och hade 6 månader i en liten by som heter Chiwaya i Libanon. Som är FN-soldat.
Okej.
Okay. Var en pluton som, där vi röjde miner faktiskt, var skitkul. Bra jobb.
Låter ju hur farligt och spännande som helst.
Ja, farligt var det definitivt inte. Vi har ju fantastiskt bra utrustning i Sverige.
Okej,
okay.
Okej. Okay.
Och det var en ingenjörspluton där som jag var egentligen där som yrkesman, mm. Mjuningen, men i våra pluton ingick då mine clearing. Mm. Det var ett mine clearing team då som åkte ut om det var något. Efter det var jag hem en sväng, jobba, träffa en tjej faktiskt däremellan. Fick ett telefonsamtal av en gamla kapten, frågade om jag skulle åka med igen. Och jag hoppade på. Det är en sån grej som jag någonstans ångrar lite grann. Jag glömde säga hej då när jag drog. Får iväg 9 månader igen. Och hamnade i Jugoslavien. Vi bodde 9 man i ett tält i 7 månader ungefär. Så att mitt mellan gränsen till Makedonien faktiskt.
Du säger Jugoslavien som inte ens finns längre. Det var,
Ja, vi var i Makedonien. Det var precis i utkanten av allt det som hände.
Vad är det för meningen därifrån? De här 9 månaderna?
Gruppdynamik kan jag säga. Killar från... Vi var ju 28 man i plutonen. Mm. Vi var 9 man som satte sig tält i en bergsskreva. Skulle bevaka en väg. 9 man som inte kände varandra överhuvudtaget. Vad en grupp kan åstadkomma egentligen när man är tajt ihop. Det var kanske den viktigaste delen jag fått med mig som ledare, just i vad man kan. Och jag var rätt intresserad då. Jag var glad för att jag var intresserad av min gruppdynamik och vad ett lag kan göra, för att jag tog till mig och kände, jag noterade det vi höll på med och kände att man känner ju känslan när en grupp är på väg åt fel håll. Vi var det många gånger från början, men den sammanhållningen vi hade när vi slutade efter 9 månader var ju, det går ju som inte då. Alltså vi skulle kunna sätta oss var som helst. Jag tänkte på det första jag tänkte på det när jag kom in i det här rummet. Med det här runda bordet. Att ska vi komma hit idag allihopa så skulle det kännas precis som då, för att vi blev äckligt tajta.
Vilken position hade du i en sån grupp? Det fanns väl en naturlig ledare, kaptenen som ringde dig, kan jag tänka mig det på något. Hur funkar det där?
Ja, det var positionen i gruppen var ju, från början var jag precis, eller det var ju egentligen hela tiden, precis som alla andra. Jag fick hoppa in en kort session där och var ställföreträdande för någon som blev sjuk eller fick åka hem en sväng. Annars var jag precis vem som helst i gruppen. Däremot så tror jag att jag tänkte annorlunda lite grann, för att jag hade den här hockeyn i bakgrunden och just det här med grupper och femmer, och vi hade ju mycket det vi skulle göra tillsammans. Vi patrullerade ju varje dag ungefär en sträcka på 2 mil som vi gick då. Det var inte alltid så jävla kul att kliva upp på de här 2 milen, utan men till slut så blev det en sån här grej. När alla börjar resonera på det sättet, det är något som ska göras. Och vi har tagit på oss att göra. Så det var en sjuk grupp. Sjukt bra grupp vi hade till slut. Alltså jag kan säga att sista 3 månader tror jag inte vi hade en enda komplikation. För då var det en maskin som funkade. Och det laget hade vunnit SM-guld. Den gruppen, tveklöst. Även om vi inte hade varit de bästa hockeyspelarna, så hade vi vunnit det. För att det fanns ingenting. Ingen kom över bron. För det var en sjuk. Sjukt på en känsla.
Du har ju varit med rätt många år, men vad säger, i dina ögon, vad är ett dåligt ledarskap? Vad är ett ledarskap som inte liksom du ställer upp på? Man säger.
Okonsekvent. Mm. Alltså som kan vara okonsekvent i samma sak. När man byter skepnad från att en sak är väldigt viktig och sen helt plötsligt är den inte viktig. Jag tror att som lag kan du inte ha många, många saker där du kan ändra på sig jävla många gånger, utan då tappar man grupp. Jag tror det viktigaste som ledare, i alla fall känner jag, de ledarna jag har haft, är att de är jävligt konsekvent. Man skapar en trygghet i en grupp. Man behöver inte vara snäll. Man kan vara hur elak som helst och man kan vara hur snäll som helst. Så att är du konsekvent i ditt budskap, så tror jag att alla förstår rollen. Så jag har aldrig någonsin haft problem med människa i en grupp. Utan det är ju hans prestation som är viktig. Jag menar, vem han är, ska aldrig kunna pilla individer och kränka han som människa eller på något sätt. Utan det är alltid hockeyspelaren. När han förstår vem jag är, då funkar det alltid jävligt bra. Jag tror inkonsekventa ledare, har jag själv jävligt svårt för.
Skapar otrygghet.
Ja, skapar otrygghet.
Mm. Ja, superspännande. Vi får garanterat lite mer tid för det. Men jag skulle ändå vilja gå en liten snabb resa genom din tränarkarriär. Du är 46 år och varit tränare sen, kan man säga. Ska vi säga att det började lite grann i Boden 1999? Eller vad vill du starta? Alltså det tränar, du har ju kört i alltså du pratade precis nu med Övertorneå, så det tränar du varit länge, men sen när du kommer upp på seniornivå och börjar köra, det är 1999. Eller hur vill du
säga? Nej, det är faktiskt mitt andra år som tränare, så hade jag Övertorneås A-lag i kalottligan. Också, det var hälften finska lag, hälften svenska lag. Roger Ömer var faktiskt också i den ligan, samtidigt som jag då, han var i Brooklyn, ett lag som heter Brooklyn. Efter det året så blev jag värvad ner till Vimmerby.
Jaha. Det står inte på elitprospekten om man tittar på det.
Nej, jag gör det faktiskt. Jag fick ett telefonsamtal från Vimmerby och jag hade ju fan inte en aning års Vimmerby låg.
Nej.
Det var ju Emil Lönneberg och Pippi Långstrump och Astrid Lindgren. Och jag tackade ja när de ringde. Sen sa jag till min fru då, som jag hade träffat en fru under resan där. Och då sa jag till min fru att jag tackade ja till TV-byn att bli tränare. Och hon trodde att det var i Övertorneå. Jag sa det i Vimmerby, det var 147 mil bort. Och vi hade precis fått en dotter. Så att... Så ringde de till mig och frågade om jag inte skulle komma ner och kolla på stället. Då tänkte jag, kan vi göra, så åkte vi ner. Då signade jag 2 år med dem. Nej, då hade de precis åkt ur 3 och ur 2. Gamla 2.
Ja.
Och vi flyttade ner, hela familjen då, min dotter. Så var det i 2,5 år så fick jag sparken på FC. Vi gick upp första året. Jag var där nere. Och då jobbade jag som hockeytränare och sen jobbade jag på ett behandlingshem.
Okay.
För missbrukare. Och sen flyttade jag upp till Boden det året. Då ringde Björn Samuelsson och var det med dit.
Varför fick du sparken när man åker ner, engagerad, tar upp laget? Jag menar, jag var intresserad av sorgen. Jag har själv råkat ut för de här sakerna, men liksom...
Ja, vi höll oss kvar året därpå också. Så att, och sen tredje året då fick jag lämna in. Så att, ja.
Så hamnade du i Boden. Där var jag och jobbade på några år där. Och vi fick kontakt med Björn Samuelsson och alla andra i Boden. Vad minns du från den tiden?
Det var då hockey blev riktigt professionell för min del. Allt utom lönen. Men hockeyn fick en annan dimension. Mycket för att Boden var jävligt professionell, tyckte jag, som klubb. Och jag hade ju jämföra med Övertorneå och Vimmerby som var professionella på sin nivå, men det var något helt annat. Här var det ju första året var ju när allsvenskan bildades 99. Så att min känsla var då att det var jag och Dallas som tränade. Det är en av mina roligare säsonger som ledare. Dels för att det var den första säsongen som på den nivån och en jävligt professionell organisation. Oerhört duktiga spelare. Vi hade ju spelare som... Vi hade en centerbesättning som var helt sanslös med Jak och Beo Karlsson. Alltså det var ju riktigt, riktigt bra center. Och vi hade Igor Matorsken på backen. Så jag lärde mig jättemycket av spelarna på den tiden. Jag vet, jag satt långa samtal med Karjak om spelet, för att spelet hade ju för mig varit, det blev lite grann i Vimmerby, men det hade inte varit det primära målet, hur vi spelar, utan och i efterhand kommer jag tycka det hur knalligt som helst, men just då var det inte viktigt, utan för mig var det viktigt att se vad jag kan göra med en grupp. Så att det blev många samtal med bland annat jag och Igor bland annat också, men mycket med Jakob om spelet hockey. Och för han
en bra lärare.
Ja, en smart,
mycket smart
hockeyspelare.
Ja, mycket också.
Så att,
men så är det väl som ledare, Jocke, att man, antingen går man in då är en hockeynörd och jobbar med detaljer, eller sen går man in och så är man en taktiker, eller så går man in och försöker vara en ledare. Och alla går väl in på något sätt, alla det finns väl ingen som har nästan alla parametrar på en gång, utan det får man liksom hitta på vägen.
Mm, nej, men så är det. Så är det.
Utvecklas
sig
som ledare.
Och så skulle jag säga att jag fortfarande jobbar. Mm. Så det är ju... det känns tryggast. Det känns tryggast. Och det är så jävla viktigt. Det är ju att lägga i mer än gärna mer tid på det. Menar, idag är man ju så många i en ledarroll, så att det finns inga kladda innan det finns andra som är duktiga på vissa.
Nej, nej. Boden, bra start om man nu pratar... den riktiga delen att komma in i allsvenskan, där man alltså bland de 25 eller 20 bästa lagen i Sverige, men sen så tar det ändå ett steg ut och åker ner till Oskarshamn efter det.
Ja. Det var ju 2 år i Boden var det just det. Mm. Och sen Oskarshamn. Det var typ kvar 3 år. Mm. Det var ju också en klubb som hade gått rätt bra. De var kvar serien några tid innan. Fick en riktig fiaskosäsong mitt första år. Jag var jävligt nära att få gå det året. Med facit i handen och jag ser allt det där, så kan jag förstå det. För att det var ju... jag blev alldeles för någonstans for jag iväg som ledare. Inte hockeymässigt, men just det där. För, och det fick jag nog med mig här uppifrån lite grann. Att man ska vara förbannad när man är tränare.
Mm. Oj, oj, oj.
Att det var, och det kändes som att det var det viktiga. Jag mickade mig själv. Det var det som fick ordning på det egentligen. Det var att jag satte en bandspelare på mig själv mitt år 2. När de hade bestämt sig för att skriva ytterligare 2 år.
Men hur kom du fram till den grejen? Att du ville lyssna av dig själv? Men var det som, var det du själv som kom på det? Det fick du till?
Nej, det var jag själv, för att jag kände att fan, min styrka var att få med mig ett lag.
Ja.
Och jag hade grabbar som jävligt duktiga hockeyspelare, Micke Vondegäst och många till som var jävligt duktiga. Och jag fick inte den responsen av dem i början, och jag funderade, vad fan är det nu? Det kan inte vara skillnad på 147 mil eller att människan är annorlunda, utan det är jag som måste bete mig annorlunda.
Mm.
I slutet var det ändå spelarna som ville att jag skulle fortsätta vara kvar. Och föreningen skrev 2 ytterligare år med mig, så jag har gjort ett 3-årsavtal.
Men den här micken som du lyssnade på, vad hörde du då? Vad var det du liksom, oj, låt
jag säga. Jag lyssnade på micken samtidigt som jag såg matchen, så att jag försökte som få en bild av vad jag reagerade på. Jag förstod ju inte ibland väl vad jag sa. Och då tänkte jag, hur fanns det någon annan förstår det än att jag själv förstår vad jag säger.
Ja.
Så att jag hade det egentligen, jag tror jag mickade mig själv i 2 månader med sån här liten bandspel. Jag fick byta band i pausen och jag visade inte till någon heller, bara för att då skulle folk förändra sig när jag pratade med mig. Och jag försökte gömma den där banden och jag höll på med den jävla... Då hade man ju stora täckjackor i båset som man ville gömma med någon kavaj.
Extremt medvetet och vilken kraft att ha, vad ska jag säga, förmågan att vilja... Oftast tar man hjälp av andra för att utveckla sig själv, men du gick in liksom i dig själv för att utveckla dig själv. Det är ju, jag har aldrig hört förut.
Det svåraste med det var att jag hade bestämt mig. Jag hade varit på någon utbildning där man skulle kunna se sig själv i spegeln utan att rodna.
Mm.
Och jag hade jätteproblem med det. Jag slog igång bandspelen och stod i badrummet och lyssnade på mig själv.
Mm.
Jag blev fan röd om kinden och tänkte, hur fan ska någon förstå vad jag säger när jag inte själv gör det? Mm. Alltså jag tyckte det nästan var pinsam stundtal, så jag snackade bakom båset, snackade bakom bänken. Och det var en nyttig period.
Jag
fortsatte lyssna när de tyckte det var jobbigt. För jag tänkte, ska jag fortsätta med det här jobbet så ska jag i alla fall inte få sparken på grund av att jag är en idiot. Och folk inte förstår vad jag säger. Och efter det så har jag egentligen känt att jag alltid haft respons. För att jag tänker efter, nu behöver jag inte tänka efter, men i början var det jättejobbigt. Man fick verkligen fundera för att nu ska folk förstå mig. Och ibland pratar man för mycket. Det är bättre att vara tyst.
Mm.
Men har du inget vettigt att säga, håll käften. Mm. Ja, men lite så, prata med mig själv.
Mm.
Det här behöver inte kommentera ens. Bara silence, det är nästan den bästa feedbacken ibland.
Jag borde ha kört med mikrofonen också, tror jag. Sen är det en väldigt spännande period efter Oskarshamn. Då hamnar du i Växjö. Vad var Växjö då? sen när du kom dit?
Växjö hade precis gått upp med Lasse Lindgren. Det var ett svårt beslut att lämna Oskarshamn. Jag hade fått med mig mycket från resan. Trivdes jävligt bra. Vart erbjuden ett ytterligare 2-årsavtal efter mina 3 år i Oskarshamn.
Ja.
Men tog ett beslut och lockelsen var nog att Växjö var så jävla hypade. De hade fullsatt i hallen. De hade ett oerhört tryck. En klubb som hade bestämt den väg de ska gå. Det var väldigt tydligt varför de värvade mig. Mats Elmlund och sportgruppen. Mats Elmlund som var ordförande. Patrik Åke som var sportchef. Jag fick ett uppdrag om att jag skulle göra samma resa som jag hade gjort i Oskarshamn med det laget. För vet, vi blev en bra maskin. Vi vann allsvenskan, men vi tog aldrig sista klivet upp. Grejen var att Växjö var inte förberedd på just den svängen då. I samma veva så, när jag skrev på det så ringde en kille till mig som heter Henrik Evertsson. Mm. Och frågade mig om han skulle få komma och snacka med mig och vi kunde träffas. Och jag letade assisterande. Och jag fick fria händer att välja en assisterande. Jag träffade 2 personer. Efter jag hade träffat Henke så började jag inte träffa någon fler. Utan jag kände att fan, det här var en likadan dåre som jag. Just han var beredd att lägga ner hur mycket jobb som helst. Och jag var ju rätt ensam i Växjö då, för jag kände ingen där och Henke kände ingen, det tänkte perfekt. Så att vi satte, vi bestämde oss att vi skulle öka allting de höll på med i träningsdos. Vi skulle göra hela organisationen, tänkte vi, runt i vårt lag skulle bli jävligt professionell. Jag hade med mig mycket från Boden i det som ett mönster, alltså hur det skulle funka. Det var en jävligt jobbig tid. Vi gjorde oss av med folk som hade varit där ganska länge, som inte riktigt gjorde jobbet,
som inte var beredd att ta steget.
Nej. Inför året var det inte så stora omvärmningar i början. Det var under säsong var det några respass. Och inför år två då, så var det ännu fler respass, just för att jag hade fått ett uppdrag av föreningen. Jag hade tagit uppdraget och tänkte jag ska slutföra det. Vi ska göra det här jobbet. Föreningen ska bli, eller laget ska bli oerhört professionellt. Det ska hit hockeyspelare som är beredda att gå varenda dag. Min första spelare som jag tog med mig dit var Johan Markesson, som jag också var med och tog till Boden. Som jag sen tog med till Oskarshamn, som jag sen tog med till Växjö.
Karaktär, arbete,
ja.
Jävla kille. Mm.
Och han hade allt, han speglade mig på isen, för han gjorde alltid rätt för sig. Så han var väldigt enkel att ta med sig och en fantastisk människa, en grym hockeyspelare med sin karaktär. Långt ifrån den bästa tekniken, men han stod för något.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
Jag tycker personligen att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb. Jag tycker vi gjorde det vi blev utsatta för att göra. Däremot så kände jag efter år två, mitt i år två där, att jag ska inte fortsätta här nästa år.
För att?
Jag har gjort mitt här. Jag var rätt illa omtyckt utanför. Ibland, för att jag hade tagit bort ganska populära spelare. Som kanske var mer populära utanför rinken.
Förankrade i stan.
Jag kände aldrig att jag hade... jag kände bara... Känslan var att jag ska inte vara kvar. Jag var erbjuden av ett nytt tvåårsavtal. Men jag kände att... Nej.
Men om det,
jag har gjort mitt här.
Om vi känner då, Växjö var inne på en resa. Du var en pjäs under två års tid. Vad lämnar du efter dig i Växjö som du kan säga att det här satt jag?
Ja, men jag tror under den här tvåårsperioden så förändrades Växjö som klubb väldigt mycket. Lasse hade tagit upp laget. Mm. Grundade lite för mig. Vi gick ett steg till med att det måste vara professionellt på allt det som görs. Ingenting får lämnas åt slumpen. Vi bytte ut materialförvaltare. Tog en materialförvaltare från Boden, Uffe Eriksson. Uffe gjorde också ett jätteavtryck där om vad som är viktigt, hur du hänger upp dina grejer i krokarna, hur du uppträder, att det ser likadant ut när vi åker. Alltså det fanns värdegrunder som var jävligt viktiga och Uffe var klockren. Och jag tror att det någonstans satte lite avtryck, tror jag, i klubben. Jag tror att sen har Evertsson driver det där vidare. Evertsson blev sportchef efter jag lämnade.
Så du tog in honom, han är fortfarande kvar där?
Jajamän. Har gjort ett grymt jobb där nere. Jag skulle säga att han är en av de vassaste i landet på det
han gör. Jag får inte riktigt greppa han på något vis. Man ser han inte, han verkar utan att synas lite grann på något sätt, ska jag väl säga.
Nej, men jag tror att för honom är det inte viktigt att han syns. Nej. Utan han är den personlighet jag gillar, och den egenskap jag gillar hos honom, det är att det inte är det viktiga, utan det viktiga är att de som är på isen syns och gör ett jävla bra jobb. Han är krävande, fruktansvärt krävande, men fruktansvärt noggrann.
Löven, nästa steg.
Löven, Janne Karlsson värvade mig till Löven.
Var Janne sportchef på något sätt?
Janne var sportchef där. Nästa steg, en klubb som hade följt mig och lägger mig ganska nära om hjärtat då, för många Kirunabor gick till Löven under den perioden. Man gick inte till Luleå utan man gick till Löven faktiskt. För mig var Löven en stor klubb. Jätteförening i allsvenskan. Jag kom till Löven, vi hade en ny spelare det året. Många starka spelare, många som hade varit i år i Löven. Janne tog några riktigt tuffa beslut. Han tog bort Jesper Jäger som var en jättetrotjänare innan. Janne har inte direkt problem med att ta tuffa beslut. Så att han rensade innan jag kom dit. Jag hade träffat alla de här spelarna.
Nej.
Tog in en ny spelare utifrån och sen juniorna. Det är Jonas Forsberg som är i Luleå idag.
Ja.
Och mitt första år i Löven var ett dukat bord. Det var en maskin som funkade. Sascha Bilevski hade varit där innan mig, han och Igor. Redan från match 1, inte träningsmatchen, men från match 1 i serien så var vi hur bra som helst. Vi var väldigt, väldigt inoljad maskin. Det enda man kan säga att vi förde in där, jag och Nyman, det var ju att vi tajtade upp försvarsspelet. De hade jobbat väldigt mycket med offensiven innan oss. Vi tajtade upp försvarsspelet. Jag tror vi var helt överlägsna på insläppta mål det året, även på gjorda mål. Vi gick bra första året. Vi gick hela vägen till kvalsen. Höll på att ta oss upp det året. Sen så var jag där i 2,5 år till. Vi bytte ledarstab efter 2 år. kom Törnqvist, Petter Andersson och Micke Andersson blev sport på efter mitt andra år. Då var jag med till september, eller november, 11 november tror jag det var. Den 11 oktober så fick jag gå mitt tredje år. Vi låg sju i tabellen då, fick jag gå.
Du sa att det blev ledarskap, liksom. Blev det ett annat ledarskap, andra förväntningar? Varför blev det? För jag kommer ihåg de där grejerna. Jag var ju själv mitt i min tränarkarriär och jag tittade mycket på Löfven. Jag tittade på dig och man tittade på spelare. Man var intresserad av vad som hände på ett annat sätt. Och jag minns någonstans att du helt plötsligt hamnade i kylan på något konstigt vis. Där.
Ja, var det, som... alltså jag, det kom ju in en ny... Eje kunde på grund av arbete inte, eller jag har inte klar för mig de omständigheterna, men Eje blev i alla fall inte kvar som kompanjon till mig, utan Peter Andersson blev backcoach, Johan Törnqvist blev forwardscoach och jag var headcoach fortfarande då. Och jag fick gå för att vi hade dåliga resultat. Vi låg sjua då, men många svängar, jag har inte undersökt det där så jävla noga egentligen, men många resor kändes som att jag var fel person i gruppen. Jag var inte den de trodde eller den de hade hoppats på, och vi ändrade spelet totalt. Vi satt i Stockholm på ett hotell och ändrade spelet totalt. Nu ska vi göra ett nytt spel. Ett spel vi tror på stenhårt. Vi var lite 2-1-2 där vi skulle ha centern i mitten och vi skulle ha forward som drev som satan, och han blev alltid en triangel med backarna i försvarsspel. Det gav ganska bra känsla från början där, och vi var ganska överens om att oavsett att det blir tufft i början så kör vi det här. Där slutade resan den 11 oktober där. Ja, det var jävligt tufft.
Jag tänkte säga, hur tog du det?
Ja, det var jävligt tufft. Alltså. När jag fick det beskedet så var det väldigt oväntat att jag skulle få det. Då. För jag kände inte de vibbarna att jag skulle få gå. För vi var ju långt ifrån i botten av tabellen. Sista helgen hade vi vunnit och kryssat en match efter det fick jag gå. Så att jag tog det väldigt hårt på ett sätt, men på andra sätt gjorde jag inte, för att jag kände att det låg annat bakom, och jag kände att det var inte riktigt. Efter ett tag kände jag, men det var helt rätt. Det var tur att jag fick gå. För att jag hade inte velat ändra mina värderingar och ändra på mig jättemycket. Och jag älskar att jobba med andra människor. Jag är totalt prestigelös när jag är det. Bortsett från de grunderna vi är överens om. Och mina värderingar, de tullar jag aldrig på. Så att... exakt ett år efteråt. Min sista match var Bofors. Exakt ett år efteråt så ringde... då hade allt bytts ut i Löven. Utom... klubbdirektören Bedros var kvar. Arto Sirvi var ny portchef. Carriello Ranta var ny tränare. Och då låg Löfven, tror jag, sist exakt samma tidpunkt. Och Arto ringde till mig och frågade om jag kunde tänka mig att hoppa på. Och så svarade jag. På ett villkor att hela styrelsen räcker upp handen på dig. Annars skriver jag inte in. Men om alla i styrelserummet sätter handen på dig. För jag hade som inte klar för mig vem det var som sparkade mig innan. Det var luddigt. Micke gjorde det. Micke satt face to face. Och det ska han aldrig heller. För han sa det till mig. Så, men jag hade aldrig för mig hur bilden egentligen var. Den fick jag sen. Det var det. Och det ville jag alla i styrelserummet ska ha en hand upp. Annars skriver jag inte in. Jag fick det kommittat av Arto Sirvi, jag kliv in, då låg Löfven sist. Jag hade en fantastiskt bra start. Jag hade spelare i laget som ville att jag skulle komma tillbaks. Det hjälpte mig jävligt mycket. Jag tror vi vann fyra raka, vi hoppade på sträck direkt. Och sen höll vi oss där. Så att då kände jag bara mission complete. Jag fick en fortsatt, jag tackade nej och åkte till Ryssland. Så att det var en bra resa i Löven, en lärorik resa. Det, på sätt och vis kanske det var den mest lärorika, för det år jag fick sparken så såg jag bestämt mig för att jag skulle se bottenlag, jag skulle se topplag, jag skulle se bottenlagsträning, jag skulle se topplagsträning i Europa. För att se skillnaden. Vad är den största skillnaden? Och det var större än vad jag trodde, den skillnaden. Det var att bottenlag tränade på ett, de tränade som bottenlag. Topplag tränade med topplag. Och det var det bästa just då jag kände att...
Vad är skillnaden mellan att träna som ett toppenlag? Ska jag säga, jag har 9 minuter kvar innan jag åker om jag kommer att bryta ryggen om att vi ska åka taxi. Men, och jag vill hinna med en kort i Ryssland. Vi kanske kan Tingsryd, Västerås, jag ber hemskt mycket om ursäkt. Vi får nästan ta, men sen vill jag ta Luleå. Men ändå, det där som du säger nu är ju grymt intressant. Den största skillnaden mellan ett topplag och ett bottenlag i träning, vad är det du ser eller vad såg du då?
Nummer ett, hela tiden att du driver. Nummer två som jag reagerade på då, det tappade puckar, dåliga passningar är okej i ett bottenlag. Ingen bryr sig. Ingen spelare bryr sig. En ledare som låter det passera. Framför, det är de två absolut största grejerna. Och just de här klassiska grejerna, man tappar en puck på offensiv blå och ingen bryr sig. Kontra då det andra, bra passningar, en tappad puck, ett jävla liv på hela laget. Man reagerar och man är praktiskt taget utskällt om man gör en sån grej. Det händer inte många gånger. Man slår stopp och backcheckar, fattar en sån grej. Det är den största skillnaden.
Häftigt. Det är Västerås mogen som förening att spela i SHL, känner du?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag tycker att de är som förening absolut. De har ett lag som mycket går att flytta med. Så att, och som stad, ja. Jag önnar dem ett SHL-lag till nästa.
Innan vi var inne i Luleå, vad lämnade du för avtryck efter dina 2 år i Västerås? Det var ju 2 väldigt viktiga år för föreningen, kände jag.
Ja, men jag tror någonstans här lämna samma avtryck överallt. Alltså jag har inga problem med att säga att jag har aldrig lämnat ett splittrat lag, utan jag tror att jag har lämnat ett ganska sammansatt gäng. Och de som har blivit kvar har lärt sig vad som är viktigt. Det är en känsla jag har. En trygghet. Jag tror aldrig jag var ovän med en klubb där jag lämnar heller, utan det känns väldigt, väldigt bra.
Jag kan känna samma sak, att man blir också väldigt stolt över när ett lag som man har jobbat med under ett antal år får fortsatt framgång. Jag menar, det nya ledarskapet gör ju såklart att ta nästa steg och bygger på och så vidare, men man tycker ändå, i alla fall tyckte jag, att ja, men det här har jag varit med och byggt ett par byggstenar på, så att lite del av framgången har man. Och måste du känna samma sak med Västerås?
Ja, men det gör jag absolut, och man gläds ju mer. Alltså det har aldrig känt så att hoppas de går dåligt för att inte jag är kvar där. Utan precis tvärtom. Jag mådde som kattskit när de gick dåligt i början på året. För det kändes jävligt tråkigt. För en stolt förening, en stolt stad, stolta fans. Fan, man vill ju att det ska gå bra för dem. Och har man uppbackning och som de har av stan, så vill man att det ska gå bra. Så att, ja, jag håller på dem i kvalet.
Luleå Hockey, också en stolt förening med starka anor på ett visst spelsätt och så vidare. Så har de haft ett speciellt ledarskap där med Jonas Rönnqvist, Bulan Berglund, Åkerström, Hent och så vidare. Så kliver du in, inga ledare kvar, du får börja från början igen. Vad var det som gjorde att du tog Luleå från början? Vad var det som gjorde att du lockade med att åka hit?
Ja, men lite grann var det att det var just Luleå. Sen var ju Osten, det gick inte att tacka mig. Jag menar, det blev ju så till slut att han hade ju drivit mig hit. Men på ett skönt sätt. Jag menar, jag gillar hans engagemang i det han gör, och han går verkligen in för det. Så att, men jag tror mycket var just att det var Luleå. Och sen att det blev presenterat på det sättet, att Burra, Skuggan och Gusten, det var jävligt tydligt. Våra regler var klockren. Och det var, köper den här konstellationen, köper din roll. Och det kändes klockrent, för det var precis den rollen som jag har jobbat efter. Och här var den extremt tydlig i det här fallet. Så att Luleå är en bra förening. Oerhört bra och starka värderingar i vad som är rätt och vad som är fel. Och det är väldigt tydligt. Mycket av det man själv står för, det här att göra rätt för sig, det finns här. Och det ska ju Jonas och förra ledarteamet ha kredd för att var det någonting som Luleå har gjort under deras ledning, så har de gjort rätt för sig. De har varit på jobbet varje dag, så att de har gjort ett oerhört bra jobb med laget. Så att det är mycket av det som de har, det finns kvar i laget. Deras jobb, deras uppoffring för att vinna matcher.
Vi började ruggigt bra, vann en massa matcher. Överraskande bra stort sett. Jag såg ju första fighten här mot Skellefteå hemma. Och sen så tuffade det på ett tag. Men sen hamnade ni i ruggigt svacka under slutet på oktober, november. Jag har inte exakt datum är klar, men ni hade en tuff period där. Vad hände då?
Jag tycker väl att vi vann matcher i början faktiskt som vi egentligen var sämre motståndare. Mm. Av de här fem vi vann i början så kanske vi gjorde rätt för det. Eller vi gjorde, man är alltid rätt för som man vinner, men i tre matcher så tycker jag att det skulle vi ha vunnit när som helst. Två matcher vi nästan i stort sett utspelade och vinner. Mm. Men vi vann fram till vi kom till Växjö, där vi torskade och första matchen. Det var ingen fara, vi vann matchen efter det. Där var det ingen fara på taket. Vi lyckades studsa upp och vinna igen efter det. Men sen kom ju slutet på oktober, där vann, förlorade vi några i rad. Vann en, förlorade igen. Och sen kom det 7-6 raka torsk. Sen lyckades vi vinna igen. Och det som hände var egentligen att jag tror att vi implementerade ett helt nytt spel offensivt. Dels var det motståndarna var med på att vi skulle lyfta ut puckarna och trycka upp laget. Nu spelar vi oss ur, det fick vi lite gratis. Sen var vi rätt synade, för vi spelade jävligt naivt ett tag. Och vi spelade inte som en enhet, utan vi får att spreta överallt. Och våran absolut nyttigaste period är de här sex matcherna där vi torskade, för då fick vi verkligen gå ner ordentligt och syna allting det vi gjorde. Och vi fick syna vårt ledarskap, vi fick syna gruppens ledarskap. Jag ställde ganska hårda press på vem leder laget i laget. Vem är ledaren? Var fan är han nu? Nu måste ni kliva fram. Alltså, det går inte att gömma sig. Och jag pillade väldigt mycket i såret då, för att jag kände att om det blir en förlust till eller två, det spelar mindre roll. Utan får vi inte bot på det här så är vi snart där igen. Så att frågasatte gruppen väldigt hårt. Och det har inga problem med, för att det, som ledare blir alltid ifrågasatt. Jag blev ifrågasatt aldrig av osten. Men självklart av trycket utifrån. Men däremot så ifrågasatte jag gruppens ledare. Vem är ledare? För mig får det gärna vara 22. Men det måste ändå vara någon i de 22 som leder de 22. Hur mycket ledare de än är. Men hellre för många än ingen. Just nu är det bara... Under resans gång så klev, var det många som klev fram och egentligen tog oss ur det där och faktiskt rätade upp skeppet ordentligt. Sen har inte vi egentligen gjort så mycket, utan det är laget som gjort en bra resa. De har vuxit ihop och gjort en jävla bra resa. Så att,
Men avslutningsvis, nu är det play-in som gäller mot Brynäs eller Djurgården förmodligen här så småningom. Vad är framgångsfaktorerna för Luleå Hockey för att det ska bli ett långt slutspel?
Det är att vi kan inte spela hockey om inte det brinner för oss. Alltså jag skulle säga så här, de matcherna vi vinner, de vinner vi alltid. Vi är där. Vi är fingrar i öga på varenda motståndare hela tiden. Då är vi som bäst. Jag tror inte vi kommer att spela ut något lag i år, utan vi kan kriga ut vilket lag som helst. Och det säger att vi gör de matcherna vi vinner, då är vi där. Och då är vi absolut jättetråkiga att göra med. Och det är målet i det här play-in också, oavsett vem det blir.
Du brukar alltid avsluta med vad tycker du om mig? Vad tycker du om Niklas?
Nej, men jag har alltid gillat dig och ditt sätt. Jag hade, det var roligt som fan när jag kom till Boden. Då kände jag bara, fan vad kul det var att jobba med Niklas. Det kanske kan, just den där perioden kanske är för mycket, men jag alltid gillat dig.
Tack så mycket. Och tusen tack för att jag fick intervjua dig. Ja. Måste jag skynda mig väg till flygplanet. Superschysst.
Tack så
mycket.